Byn låg stilla och tyst i den fuktiga junimorgonen. Den hette La Roche-Guyon och i nära 1200 år hade den legat ostörd i en stor dåsig krök av Seine, ungefär halvvägs mellan Paris och Normandie. I många år hade den varit en plats som man passerar utan att stanna, på väg någon annanstans. Det enda som skilde byn från andra byar var slottet där hertigarna de La Rochefoucauld residerade. Och det var detta slott som hade gjort slut på friden i La Roche-Guyon. Denna grådisiga morgon reste sig slottets mäktiga silhuett över de anspråkslösa husen i byn och de massiva stenarna glittrade av fukt. Klockan var 6, men ingenting rörde sig på de 2 stora stenlagda gårdarna. Utanför portarna löpte huvudvägen bred och tom och nere i byn var fönsterluckorna i stugorna med deras röda tegeltak förbommade. La Roche-Guyon var mycket tyst, så tyst att byn nästan föreföll övergiven. Men tystnaden var missvisande. Bakom de förbommade fönstren väntade invånarna på att en klocka skulle ringa. Klockan 6 på morgonen skulle klockan i 1400-talskyrkan Saint-Samson strax intill slottet klämta Angelus. I fredligare dagar hade ringningen haft en enkel innebörd. I La Roche-Guyon var det ett tecken för invånarna att korsa sig och för ett ögonblick stanna i bön. Men nu betydde Angelus någonting mycket mer än en stilla andaktstund. När klockan klämtade denna morgon betydde det slutet på nattens utegångsförbud och början av den tyska ockupationens 1451 dag. Överallt i La Roche-Guyon stod vaktposter utplacerade. Insvepta i sina maskeringskappor stod de innanför de båda slottsportarna, vid vägspärrarna i vardera änden av byn, i betongvärnen i de omgivande kullarnas kalkstensluttningar och i de halvt raserade ruinerna av ett gammalt torn på den högsta av kullarna som reste sig över slottet. Från denna utsiktspost kunde kulspruteskyttarna se allt och alla som rörde sig i denna den mest ockuperade byn i hela det ockuperade Frankrike. Bakom den lantligt idylliska fasaden var La Roche-Guyon i själva verket ett fängelse. På en var av de 543 invånarna i byn och dess närmaste omgivningar kom det mer än 3 tyska soldater. En av dessa soldater var fältmarskalk Erwin Rommel, chefen för armégrupp B, den slagkraftigaste tyska styrkan i väster. Han hade etablerat sitt högkvarter i slottet La Roche-Guyon. Från detta högkvarter förberedde sig en spänd, beslutsam Rommel i andra världskrigets avgörande 5:e år på den mest förtvivlade kampen under hela sin karriär. Under hans ledning bemannade över 500 000 soldater en skrämmande lång kustlinje från Hollands fördämningar till Bretagnes av Atlantens böljor sköljda stränder. Hans huvudstyrka, 15:e armén, var koncentrerad kring Pas-de-Calais där engelska kanalen mellan England och Frankrike är som smalast. I långa tider hade de allierade bombplanen varje natt hemsökt detta område. 15:e arméns veteraner som var uttröttade på dessa ständiga bomber skämtade bittert om att den rätta platsen för en vilokur var 7:e arméns område i Normandie. Där hade knappt en bomb fallit. I månader hade Rommels trupper väntat i sina betongvärn vid kusten bakom en fantastisk djungel av strandhinder och minfält. Men inga fartyg hade visat sig på engelska kanalens blågrå böljor. Absolut ingenting hade hänt. I La Roche-Guyon kunde man denna stilla och fridfulla söndagsmorgon inte spåra några tecken som tydde på en förestående allierad invasion. Det var den 4 juni 1944. Rommel satt ensam i det rum på nedre botten som han använde som arbetsrum. Han satt vid ett väldigt renässansskrivbord och arbetade i skenet av en ensam bordslampa. Rummet var stort och högt i tak. En av väggarna täcktes av en urblekt gobeläng. På en annan tittade hertig François de La Rochefoucauld, författaren till de berömda maximerna och en förfader till den nuvarande hertigen, fram ur en tung guldram. Några stolar stod utplacerade här och var på det välbonade golvet och utanför fönstret hängde tjocka draperier.